Han själv kallade det för liksom a nerd's rapture dream.
Ja, det känns ju verkligen det var ju väl uttryckt.
Det är ganska träffande.
Right, men nu är vi ju online, on board, ready to go och allt sånt där spännande.
Ja, ja. Och jag har tömt blåsan ordentligt också precis innan.
Precis. Ingen critical mass som lämnar mig hanging off an edge där.
Ja, och inte bara det. Jag vill ju informera lyssnarna om att jag mutade Skype, men inspelningen i Logic fortsatte gå. Så sen när jag editade showen efteråt så var det, man hörde tydligt hur jag öppnade dörren och så följt av en spolning.
Alltså, men det är ju som vi har sagt, vi är live, vi är uncut. Till och med när vi försöker cut så klarar vi inte det.
Så jag tillämpade lite självcensur där i alla fall.
Det är ju också spara när jag har kvar det. Vårt första explicit episode.
Och så det där ljudet av vatten som skvalar i en tomma.
Ja, precis. Det hade varit så spot on.
Ja, inte den här gången.
Inte den här gången.
Annars så sitter jag här och dricker XL Energy Drink.
Wow. Det alltså, låter extra hippt.
Ja, det är skumt. Red Bull existerar inte i det här landet. Jag har inte sett det någonstans.
Ah, varför då? Är det för att det är part of the evil industrial soda complex?
Jag vet inte. Det enda jag ser i alla affärer är den här XL Energy Drink som kommer i olika flavörer då förstås.
Ja, okej. Okay. Men den beter sig väl precis som alla andra energidrycker någonsin, antar jag.
Ja, visst. Det har den där karaktäristiska, sura, äckliga smaken.
Den som du känner att du fräter sönder någonting inuti dig. Liksom. Mm. Ja, det är någonting med de där syrliga, special... Ja.
Ja, det smakar verkligen artificiellt.
Mm. Alla som dricker vet vad det är för någonting.
Yeah.
Alltså, den gör dig piggare in the short run, men du har förlorat ett år per flaska liksom.
Ja, det gäller särskilt alltså, the king of the energy drink, Franks.
Franks. köp en platta, be hooked.
Ja, det är helt otroligt, Franks.
Ja, nej, det är en deadly, deadly drink. Men den har hållit oss vakna många timmar.
Ja. Många hårda RPG-sessioner.
Ja, bleary-eyed och med skakig kropp liksom. Usch.
Så film och skit.
Film und Scheiße.
Och det här avsnittet så är det väl lite mer av kulturfilmsavsnitt, kan man väl säga.
Startpunkten för kulturen var Jean-Claude Van Damme.
Ja. Precis. Vi båda såg Black Eagle med Van Damme och Shokusugi.
Mm.
Men det visade sig vara en för dålig film.
Mot alla odds så var kombinationen Shokusugi och Jean-Claude Van Damme en dålig idé. Det är verkligen helt otippat för min del.
Alltså problemet var ju att Van Damme knappt var med i filmen.
Mm.
Och större delen av filmen var Shokusugi som gick omkring med sina riktiga barn.
Ja, och alltså jag fick onda aningar när jag såg deras namn poppa upp där. Alltså barnen, typ, var det Shane och Kane, Kusugi eller vad det är. Och då kände jag såhär, nej, det kommer vara, jag lovar, de kommer kidnappa barnen eller någonting. Alltså jag orkade inte se klart på filmen. Jag kollade runt lite och sen så såg jag att Van Damme flexade, körde sina splits och kastade kniv. Sen började hoppa väldigt mycket.
Ja, alltså det var ju väl enda klippet värt att se från den där filmen. När han är på den där båten och gör sin split.
Ja.
Nej, alltså problemet med den var ju att det var en snoozefest.
Mm.
Det fanns ingenting bättre att prata om.
Nej. Och den var så konstig i kvaliteten. För att, jag menar, en shitfest från 80-talet, den har ändå någonting speciellt, även produktionsmässigt. Men det här såg ju ut som ett 70-tals reject.
Ja. Ja, nej, så med den borta ur leken så började vi bli lite desperata efter filmer att se.
Ja, ja, men verkligen. Vad ska vi se?
Men det var ju då du från ingenstans kom med Sword of Doom.
Ja, för att jag började ju desperat leta runt efter coola kungfu-rullar såklart.
Mm.
Och då poppade Sword of Doom upp och det var någon sida där som toutade det som antagligen den bästa samurai-filmen någonsin.
Ja, och det här är en film ifrån 66 är det va?
Ja, jag ska ta en liten snabb titt. Ja.
Det är en hårdkokt samurajrulle från 66 med huvudperson, han som är huvudpersonen i Harakiri från 62. Är det inte så?
Ja, precis. Han, vad heter han? Tatsuya Nakadai. Eller Nakadai Tatsuya.
Mm. Han var ju på den tiden en superstjärna. Men idag är det nog ingen som känner till honom om man inte är en samurajfilmskonnoissör.
Ja, han är tydligen med i den där, vad heter det, jag vet inte vilket jag höll på att säga, TVB-motsvarigheten i vad heter det, Japan. Den här tv-serien Furinkazan, tydligen, okay. Som ska vara sån här Jedi, eller Taiga-film, eller serie, vad man nu kallar det.
Jedi-geki.
Ja, Jedi-geki, tv-serie helt enkelt.
Mm.
Så att, jag har inte sett serien, men när jag förstod att han var med i den så tänkte jag att det här måste jag ta en titt på. Så att jag ska försöka leta rätt på den. Men han är med i massor med fantastisk film, just Nakadai. Med Ram, han är ju Lear-ekvivalenten i den. Så att han är den gamla gubben där, eller Daimion där som blir galen. Och han är ju spökgeneralen i Kagemusha. Och
just med. Det.
Så att den här snubben, han är verkligen a cut above. Ja, han är verkligen on a level.
Ja, alltså nu när vi ändå börjat att prata om den så ska vi ta och prata om filmen.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut.
För alltså, okej, filmen vi ska prata om den här delen är Sword of Doom och Harakiri-remaken.
Mm.
För Harakiri är en annan sån där superklassiker från 62 tror jag det är.
Ja, jag får med det också.
Som då är huvudperson har den här Sword of Doom-killen. Nakadai var det va?
Ja, precis.
Mm. Och det är en av mina absoluta favorit-samurai-filmer. Favorit-japanska filmer också för den delen genom tiderna.
Ja, nej, det är ju en fantastisk film through and through. Jag tror att man skulle uppskatta den även om man inte gillar samurai-film specifikt.
Mm. Och sen då för 2 år sedan, 2011, så fick vår kära vän Takashi Miike för sig att göra en remake av den här.
Ja.
I 3D.
Vad var det som fick hon tänka 3D?
Eller hur? Nej, jag vet inte. Den tar vi och pratar om i andra halvan, för den var inte riktigt det jag hade väntat mig. Och inte det du hade väntat dig heller, tror jag.
Nej, verkligen inte. Så att den, nej, det är definitivt den andra halvan The Movie. Ja. Och den är ju passande ju med att Tatsuya Nakadai var ju huvudkaraktären i originalversionen av den.
Ja, helt enkelt. Så det här är samurajfilmspecial.
Ja, verkligen. Nu om vi hade någon cool liten Casio-svärs ljudeffekt så...
och sen en...
Precis.
Klär av!
Det går så här. Så att, nej, den är riktigt trevlig.
Ja.
Låt oss starta då. Sword of Doom, ja.
Precis, vi höll på att prata om Sword of Doom.
Mm.
Den är från 66.
66, precis. Och nu ska vi se, vem är det som regisserade den?
Det är en regissör som var en, du vet, gigant för den tiden. Ja. Men... de andra filmerna han har gjort har inte jag sett. Till exempel har han gjort en annan sån där samurai-filmsklassiker som heter Samurai Rebellion.
Ja, jag undrar om jag kanske har sett lite delar av den. Och där är ju också Tatsuya Nakadai och Toshiro Mifune. Som, och även han, Mifune är ju med i här i Sword of Doom också faktiskt.
Mm. Men den har jag inte sett. Men den är ju på listan att se förstås.
Mm. Ge dem en proper run-through, absolut. Yeah.
Och den här filmen, det är en filmatisering av en bokserie. En gammal klassisk bokserie som är en av kandidaterna till den längsta novellen som existerar. Eller roman heter det i sammanhanget.
Ja. Vilken grej att aspira för, alltså.
Ja, men det är något sånt där 40 volymer lång.
Ja. Nej, men jag tänker en sån här, ja, men den dragar lite i mitten. Som no kidding. Herregud.
Och originaltiteln på den här filmen, det är ju inte Sword of Doom förstås, utan det är Die på sats tåge.
Mm.
Som betyder alltså, typ Buddha-ravinen.
Ja, här översatte de det precis till Great Bodhisattva Pass.
Precis. Och filmen börjar väl där, och det återkommer lite så här tematiskt då och då till det som hände back in the days, och karaktärerna är nostalgiska över sin gamla goda tiden och så vidare.
Mm, jo, precis. Filmen startar ju när de ska över det här berget, och är det, vad heter tjejen nu? Det är en ung tjej som hette någonting spännande.
Ja.
Det här vore ju mycket lättare om jag hade namnen framför mig faktiskt.
Mm. Ja, precis. Låt oss berätta hur filmen börjar.
Mm.
Och eftersom det är en gammal film också, så tar vi oss friheten att dra hela handlingen om vi känner för det.
Ja, ja, precis. Men den är intressant, den här filmen, i det ja, jag vet inte, man skulle kunna återberätta handlingen väldigt fort egentligen, eller conceptually. För det handlar ju på mycket sätt om, ja, men vår huvudkaraktär är, alltså han är egentligen the bad guy.
Ja.
Och han är en kille som är extremt skicklig på sin svärdsteknik. Han slåss med teknik som är ovanlig för svärdskillarna, helt enkelt. Och han kallas, ja, den kallas typ The Silent Form i, ja, översättningen i alla fall. Och där konceptet är att, ja, men han drar in dem och får det se ut som att han lämnar en öppning när de kan döda honom. Och då slår han tillbaka. Men i sin pursuit till att bli just så fantastiskt bra på slåss, så har han fått mer smak för dödandet.
Mm. Och det här är inte en utveckling som pågår under filmens gång, utan filmen börjar redan med att etableras att han gillar att döda.
Mm, precis. Så att den, jag tycker att filmen speglar på ett väldigt snyggt sätt just det där. Att, jo, okej. Det ser ballt ut i film när de bara går runt och hackar och grejer, men think about it. Han går runt och hackar och grejer. Det är kanske inte så jäkla hälsosamt egentligen.
Och filmen börjar med just att det är en gammal man och sitt barnbarn som är en tjej i typ tonåren eller något sånt där.
Mm.
De håller på att gå över det här berget.
Ja, precis. Ja, Omatsu hette hon.
Ja, Omatsu. Och så dyker den här killen upp som... Hette han... Alltså, han byter ju namn efter halva filmen typ.
Precis, han heter ju Ryunosuke. Det är ju hans personnamn då. Men han bytte det typ Ryutaro sen när han går underground, så att säga.
Ja. Och det första man ser av honom är en väldigt olycksbådande skepnad. För att han har mörka kläder. Och det är filmat underifrån och han står med en mystisk hatt också. Så man ser inte riktigt hans ansikte. Det är en väldigt hotfull skepnad, det första man ser av honom.
Jo, verkligen.
Det har de verkligen lyckats med. Och det här måste vara imagery som har levt kvar i samurai fiction sen efter.
Jo, för det är verkligen en bild som, eftersom det här är ju första gången jag har sett den här filmen, men sett massor med andra samurai film och liknande. Och det är ju definitivt en sån här ikonisk image som, den där känner jag igen. Definitivt. Så att det, och den har många såna bilder i sig, den här filmen, där det bara så, wow, här är ikonisk samurai-foto, klassiska, står i snön och folk dör i slow motion typ, och runt om honom och sånt. Det är mycket imagery i den här filmen som verkligen känns ikonisk, helt enkelt.
Ja. Och det här är förstås den tiden då samurai-filmer skapade väldigt mycket av samurai liksom fiktionskonventioner.
Mm.
Så att det är inte konstigt att det ekar om och om igen, bilder som man ser i den här filmen och Akira Kurosawas filmer och den där andra killens filmer också.
Ja.
Vad nu heter.
Ja, just det. Vad hette han? Kobayashi var ju den ena snubben, va?
Mm.
Och sen den här killen hette någonting. Såklart. Ja, Okamoto.
Hur som helst, den här mystiska hotfulla skepnaden, han går fram till den här gamla gubben när han ber framför en buddha-staty och dödar honom.
Ja, precis. För gubben sitter ju där och ber, och han upplever att i sin ålderdom så är han liksom, ja, men han är en börda för den här unga tjejen. Och så då ber han om att få dö så att hon kan få leva ett fritt liv. Och då hör ju han Ryunosuke det att, är det så? Och så bara choppar han ner honom liksom. Utan särskilt mycket ceremoni. Jag tror han säger något i stil med att, din önskan blir uppfylld. Och så bara chopp. Hugger han ner honom i ryggen.
Ja. Det var ganska snyggt faktiskt. Hans replik var vänd blicken västerut. För att det han säger i bönen är någonting om att låt solen gå ner, bla bla bla. Och gamla gubben förstår vad samurai-snubben anspelar på, så han blir rädd och försöker springa, men då blir han nerhuggen.
Precis.
Och här introduceras också en annan karaktär som är en tjuv. För sen går den här Ryunosuke nerför berget, nöjd med vad han har gjort.
Med dagens dåd, så att säga.
Ja. Och det är en tjuv som skuttar förbi. Ryunosuke försöker slasha honom också. Men han undviker slashet som om det vore ingenting.
Ja. Alltså, ett tag där var jag inte ens helt säker på om han liksom bara hade skuttat och han missade. Och sen så märkte han inte att han slashade honom.
Mm.
För att det var verkligen så, wow, nej, han missade totalt.
Ja.
Men det kommer ju framgå senare att han faktiskt, tjuven då här på berget, har lite skills han med.
Japp. Tjuven hittar Omatsu, den unga tjejen, gråtandes hos sin farfar eller vad det nu är. Och han tröstar henne. Och det visar sig också att han faktiskt adopterar henne.
Ja, precis. Det framgår inte precis i den här scenen, men vi kommer att få reda på det senare, helt enkelt.
Ja. Så det här är centrala karaktärer i filmen. Tjejen, tjuven och så förstås Ryunosuke. Ryunosuke, han har en duell nästa dag, eller vad det nu är.
Ja, just det. Nu måste jag komma ihåg. Är det här duellen de har för att avgöra vem som ska bli, så att säga, den nya ledaren för den här skolan, svärdskolan?
Jag tror det.
Eller om den kommer in senare.
Det är en duell som Ryunosuke, han bryr sig knappt om den, annat om att det är en kraftmätning. Den andra killen däremot visar sig vara väldigt nervös över det. För att den andra killen vet att han är Ryunosukes underman, eller vad det nu kallas.
Ja, precis. Alltså, han vet ju själv att han är inte på Ryunosukes nivå överhuvudtaget. Jag får med att det implias också att typ alla vet det också.
Alla vet det. Och alla vill att Ryunosuke ska avsiktligt förlora matchen. För att de tycker inte att, alltså de säger inte det rakt ut, men de tycker inte att Ryunosuke ska ta över den här skolan, för att alla vet att han är en skummis.
Ja, för att man får ju reda på att tidigare så har han blivit utkickad ur den skolan. Liksom, inte disgracefully, men det blir så här, du får inte fortsätta här nog mer. Och jag får med att det är då han utvecklar sin egen stil, så att säga. Men sen så är det ju, han verkade ju vara ganska välbeställd, Ryunosuke här. Så att han har sitt på det gröna, så att säga. Medan den här killen som han ska slåss mot, som inte är på hans nivå, vad heter han? Bunojo var det. Utsuki. Och han, det var sån där, du vet, om inte han lyckas få det här jobbet eller bli ledare för den här skolan, då kommer det gå dåligt för honom. Han kommer ha dålig ekonomi och familjen kommer att falla, och du vet, allt kommer gå rakt åt vad heter det, helskotta, helt enkelt. Så att det var den aspekten också, att Bonojo-familjen har en ekonomisk anledning att vilja vinna den här fighten, inte bara, du vet, äran av att vara coolast. De behöver leda skolan för att kunna leva ordentligt helt enkelt.
Så det är mycket press på Ryunosukes motståndare.
Mm.
Och det är så att Bunnoji, hans hustru, kommer över till Ryunosuke för att be på sina knän om att snälla, kan du förlora? Och hon säger liksom så här att oh, hej, jag är hans syster.
Ja, på så här bästa Bruce-vis, men den håller ju typ 2 sekunder. Alltså, jag vet ju att min bror kommer att förlora om ni slåss.
Lite så där konstruerad felsägning.
Ja.
Men.
Det är så spanan.
Ja. Och lite i sådär klassisk mening så tvingar Ryunosuke henne att sälja sin kropp för att han ska lägga sig i matchen.
Ja, precis.
Ja, vi tar och hoppar lite snabbt här.
Ja, jo, nej, men det är lugnt. Men det är ju kontentan är ju att ja, men har du sex med mig så kommer jag inte att döda honom. Utan då kommer jag låta honom vinna matchen.
Ja. Och så har de matchen och...
Jo, och grejen där, en detalj innan är ju att Bunnoji får ju reda på att hon har dragit till honom bakom hans rygg. För det är inte han som har skickat henne till Ryunosuke. Så att han förstår ju vad som har hänt. Och då blir ju han skitförbannad och ska göra en poäng av att döda Ryunosuke.
Ja, precis. Det, den här matchen, det ska ju göras med träsvärd och så vidare. Och det handlade bara om, du vet, ekonomi och ta över huset. Men med hustruns gärning nu så har det blivit på liv och död.
Mm.
Och det här, deras match, det var en jättebra scen tycker jag.
Ja, verkligen.
För dels har vi 2 kommentatorer i publiken som kommenterar lite sådär att kolla. du vet, det är 2 stycken mästare på svärdkonst som kommenterar med varandra vad som händer. Och när Ryunosuke och Bunnoji ställer sig där på planen och ska ha sin duell, alltså hur det var filmat och ljudet, eller bristen på ljud antar jag, det var så spännande.
Ja, nej, men det är sällan det är så spännande att se, vad heter det, fötter som rör på sig och sen inte rör på sig liksom.
Mm.
Så det var riktigt bra tension i den scenen. Ja. Det känns som det var praktexempel på, alltså västern motsvarigheten skulle ju vara The Drawdown, när de står och är redo att skjuta varandra.
Mm.
Liksom de scenerna i filmer där de lyckas göra det riktigt väl. Ja, men till exempel Den gode, den onde, den fula liksom.
Ja.
Att det finns verkligen en, alltså det är elektriskt i luften. Åh, man, nu kommer den. Nu kommer den liksom.
Ja, de lyckades få till en otrolig spänning där. Och hur lyckas man med det egentligen? För att det är inte så att det är bombastisk musik som berättar för oss att det är spännande. Det är inte hetsig klippning mellan skådisarnas ögon. Nej, utan det är någonting med hur skådespelarna är till varandra och sen, du vet, fingertoppskänsla i foto och klippning.
Ja, och sen så var det ju förstås, vi såg ju att det inte var en match och vi visste ju redan det som publik, men det som höjde ett litet snäpp var ju när han, tredje kommentatorn, han som satt bakom de här 2 svärdsmästarna, när han liksom sa att oh, det här är ingen match, det här är på riktigt.
Mm.
Det var så spot on liksom. Oh, ja. Yeah, it is.
Ja, och sen också hur matchen slutar var ju klockrent. Mm. För även han som är utsatt till domare, det är en äldre man som uppenbarligen är en veteran i skolan eller något sånt där. Han säger helt plötsligt liksom, okej, bryt, det blev lika.
Mm. Ja, för han ser ju på en gång vart det här är på väg liksom.
Ja, och det här är innan någon har hunnit göra någonting. Mm. Så säger han liksom, stopp. Och då efter att han säger stopp så kastar sig Bunnoji fram. Och man ser inte riktigt vad som händer. Mm. Men det visar sig att Ryunosuke hugger han på huvudet så hårt så att han dör.
Ja, precis. Han gör ju någon sorts flygande hoppstötgrej. Ja. Eller så var det att han gjorde någon stöt och när han blev träffad i skallen så flög han helt enkelt. Ja, det är jättesvårt, men det går fort i alla fall.
Ja.
Och Och sen efter gubben sagt det, men det var ju lika, vi, det är ju draw liksom. Mm. Så säger Rune Oskarhed, hur kan du kalla det där a draw? Han attackerade mig efter fighten. Oh, and also by the way, han är död.
Han attackerade mig med en illegal teknik.
Ja, precis.
Och jag försvarade mig, och nu är han död.
ja, men precis. Men då, och just sättet han levererade den linen, det är ju inga ånger eller något sånt. Det är inte såhär, nej, jag var tvungen, jag hade ingen val, jag försvarade mig. Utan det är verkligen så här, matter of fact. Det är så, som hans deliveries. Hallå, jag dödar
mig. Och han säger det så dissande också. Det är liksom, såg du inte vad som hände?
Ja. Så härlig.
För att undvika att gå igenom hela filmens handling. så upplägget är i alla fall att det blir ju lite av en släkt fade på Junos Gio med det här.
Ja, precis.
Resten av det campet som tillhör Bunnoji gör bakhåll på Junoske. Och då, det här är en väldigt legendarisk scen i samurajfilm, antar jag. Det är typ omslaget till DVD-filmen till filmen är just Junoske bakifrån i den här scenen. För de är bakhåll och kan den där... Bunnojis hustru som nu är helt ute på gatan går till Rune och ska liksom, snälla, ta mig med dig, och by the way, de har bakhåll för dig här.
Ja, och han frågar henne så bara, men varför berättar du att de lägger bakhåll mot mig? Det känns ju väl lite kontraproduktivt här. Och säger hon så här, jo, men när du tvingade mig att ha sex med dig så förstörde du ju hela min framtid. Du är den enda chansen jag har på att kunna ha något form av liv som är värt att leva överhuvudtaget. Och det är därför han är medveten om bakhållet.
Ja, och han skiter i det. Han går vidare ner för den här skogsvägen som är, jag vet inte vad, 3 meter bred väg med tjock skog vid sidorna. Och så hoppar det fram massa typer, och han säger dem till rakt ut att ni har ingen rätt att vara sur på mig. Jag vann och han dog fair and square.
Ja.
Och han har ju rätt i det förstås. Egentligen.
Ja, egentligen så har han ju det.
men det är ont blod här nu, och folk attackerar honom.
Och han backdownar ju inte för 5 sekunder heller. Och det märks ju att han har ingenting emot det här skeendet, där han får ytterligare en chans att kunna choppa lite folk liksom.
Och han plöjer igenom alla.
Och
så är det en bild på hans ansikte i slutet på scenen där han ler nästan upphetsat.
Ja, men, och det är ju verkligen det. Han har fastnat för the killing helt enkelt.
Här klipper filmen fram 2-3 år. Och resten av filmen är vart Ryunosuke är idag. Och då Bunnojis bror som försöker hitta den här Ryunosuke för att hämnas.
Precis, för att han har väl fått höra en annan version av hur allting went down, så att säga.
Den här tjejen ifrån början av filmen tillsammans med tjuven som adopterade henne återkommer också. För att hon försöker leva sitt liv, och han försöker försörja henne.
Ja, precis. För att han har, vad är det hon jobbar någonstans? Det är typ någon flower shop eller något liknande. Hur som helst, de är i Kyoto, va?
Nej, Kyoto åker hon till senare.
Precis. Ja, precis. Ja, men hon är typ flower shop. Jag undrade om flower shop kanske var kod för någonting annat egentligen. Men hon är hos någon bekant till vår tjuv här då, som tar hand om henne medan han är ute på arbetsresor. För folk tror ju att han är en enkel merchant egentligen. Ja. Han har inte avslöjat att han är en badass tjuv som kan kung fu och allt och alla i princip. Och den här släktingen till, eller bekanta till honom, försöker ju så att säga piffa upp tjejen här. Vad hette hon nu? Jag glömde bort hennes namn bara för det. Omatsu, så var det.
Omatsu.
piffa upp henne så att hon ska kunna bli en konkubin till en lokal lord, helt enkelt.
Ja. Så som hon kommer in i den övergripande handlingen är att Bun Nojis bror, som introduceras och blir en i main cast, helt enkelt.
Ja,
det blir de förälskar sig i varandra. Här introduceras också Toshiro Mifunes karaktär. Väl.
För, ja, jo, men det stämmer. Det stämmer.
För inte han över bossen i en svärdskola.
Ja, det är han. Det stämmer jättebra. Skolan vars namn jag också glömmer. Man, I should take notes.
Och det är skolan som Bunojis bror studerar i.
Ja, eller han kommer att börja studera i den skolan, var det väl? Eller nej, han var nog redan student där. Ja. Men han var ute på typ någon träningsresa eller skulle hem till familjen och hälsa på. Och då kommer ju Runosuke till skolan för han vill testa skolan och säga, men är det här någonting jag har? Behöver jag oroa mig om den här Bunojis bror överhuvudtaget?
Mm.
Och så går han ju dit och han får testa den toppstudent som är i skolan just då. Och det är typ no challenge liksom.
Han äger honom som om det vore frukost.
Ja, och Toshiros karaktär ser ju på en gång liksom, att när de ska börja slåss att, oh shit, han slåss knasigt, han slåss speciellt, this guy knows his stuff liksom.
Och Toshiro nekar också duell till Ryunosuke. För, alltså just då verkar det ju som att han inte vill slåss för att då kommer han förlora. Men det visar sig senare i filmen att han är superduper badass.
Ja, han är verkligen helt, helt badass. Ja, jag tolkade det som att det var den där, att han såg att han hade en sån där hunger, du vet. Mm. Och att han kände att, ja men, jag tjänar ingenting på att döda eller dö i en liten sån träningsfight. Och det skulle vara det enda sättet de kan avgöra skillen mellan varandra.
Alltså det, så som Toshiro Mifunes karaktär var senare i en fight-scen, så får det mig att tro att han vet att han basically är svärdkonstens gud, där Ryunosuke är svärdkonstens djävul.
Ja, precis.
Ja, och han då såg på honom att, nej, det är inte min fight att besegra den här killen. Kanske.
Could be. Ja, could be. Ja, det är som det är i alla fall. Hur som helst. hur som haver så kommer Mifune på passande Mifune vis få en episk fight. Vad är en samurai film där Mifune inte får se ball ut? Icke regisserad, that's what.
Han är inte med i filmen, antagligen.
Precis.
Nu kommer också övergripande historiska skeendet in i filmen, för att den här filmen utspelar sig i upptakten till Meiji-restaurationen. Vi befinner oss nu i 1862 eller 63 eller något sånt där, vilket innebär att det är massa ronins och grejer som går omkring och skapar orolighet för att amerikanerna kom och sköt lite på Tokyo och sa liksom att, ej, Japan, sluta vara ett stängt land, era jävlar.
Ja, precis. Håll inte på.
Så, som kastar shogunens rätt till makten helt upp och ner och ingenting är säkert längre.
Nej, precis.
Och det finns faktioner som vill återupprätta kejsaren.
Ja, och för hur var det nu? Är det inte så att den gruppen som han kommer att typ joina, han är med i gruppen men ändå on the outskirts, som gruppen själv säger. Den här, vad heter de? Shinsengumi, eller Shinsen Group.
Ja,
var inte de för the old way och shogunatet och hatade utlänningar och allt sånt?
Precis, de står för the old ways.
Precis. Och så att de börjar ju, de lejer ju honom för olika, alltså assassination dåd, för att attackera olika politiker, eller politiker är inte rätt ord, men makthavare och sånt som är för den här nya förändringen i samhället.
Så då kommer det in i bilden och ja, en sak som jag ville snacka om när det gäller, du vet, significance of setting in a movie. För det är väldigt många samurai-dramer som utspelar sig i den här tiden, 1860-talet, kring där, före, efter, under och så vidare. För att det är en intressant tid för just samurai-film, eftersom det är slutet på samurai-klassen.
Ja, det är ju verkligen. Alltså det är ju här den... Sen har den ju bara ett symboliskt värde. Just det här med samurai som shakers and movers, så att säga. Det kommer ju dö ut i samband med restaurationen.
Ja, och när filmer säger uttalat i början av den att året är 1860, då finns ju det i bakgrunden hela tiden. Mm. Det går inte att komma ifrån det, att slutet på samurai-ämbetet är i bakgrunden. Och alltså, det är som att sätta en film i Tyskland 1930.
Ja.
Det går inte att komma ifrån att det finns nazister som springer omkring i bakgrunden och plottar otid.
Ja, men det är det ju verkligen. Mm. Ja, och det är det ju. Ja, men absolut. Som att sätta det i precis innan amerikanska revolutionen. Men det är verkligen sådär där för en nation en tydlig brytpunkt. Det är någonting som har funnits under en längre tid. Liksom. Ja. Här måste det förändras och nationen måste ta ställning till vilket håll de vill gå, helt enkelt.
Ja, och även om huvudhistorien kanske skulle vara ett romantiskt drama, så finns det ju den tematiska undertonen i sättningen ändå.
Mm. Och det är ju också intressant för att hans karaktär just i det här sammanhanget, han blir ju med moderna ögon, och eftersom det är moderna tiden som är på väg in, han blir ju än mer absurd i sin önskan att döda folk och ha samurajära, och därför är det okej att döda folk. För även i det japanska samhället så börjar nu den här förändringen komma, där man ser att, nej men vad fan, du kan ju inte gå runt och volda och hålla på och greja. Även inom enklare saker som martial arts och sånt, det slutar ju vara tekniker som är till för att döda, utan nu börjar det komma in att det ska vara spiritual, det ska vara träning, det handlar inte om att mörda folk, det handlar om karaktärsuppbyggnad och sådana grejer.
Mm.
Kommer ju komma in mer och mer här. Jag menar, 20 år från det här så skapas ju judo istället för jujutsu och färdas utomlands, och det är ju där hans mål var specifikt: vad kan vi träna i för att bli bra citizens som skapar bra möjligheter för våra medcitizens och vårt samhälle. Mm. Så att den biten har förändrats jättedrastiskt. Nu är det inte om vi är coola och starka så vi mördar, utan nu är det plötsligt karaktärsutveckling, sport, sådana saker.
Mm. Så det är ganska passande att vår huvudperson och antagonist Ryunosuke, han har ju inga ideologiska drag eller något sånt där. Han vill bara döda. Mm. Men han är en kraft för den konservativa sidan i den här motsättningen.
Mm, absolut. Det är han ju. Alltså, han är ju verkligen the dying breath, så att säga.
Mm.
Och som, han ter sig som sagt väldigt absurd med våra moderna ögon och de ögonen som nu Japan börjar se på sig självt med.
Ja. Man kan ju även tolka in den nya tiden i Omatsu och Benojis brors kärlekshistoria, eftersom deras kärlek är väldigt över klassgränserna.
Mm. Ja, precis.
Det är ju för sig ett klassiskt tema i hela mänsklighetens historia, antar jag. Men man kan ändå sätta det i det sammanhanget.
Ja, nej, men jag tycker det passar. Mm. We'll allow it. För det känns ju, hon verkar ju definitivt komma från en enklare bakgrund än vad han gör i alla fall.
Mm.
Och ändå hittar de ju common ground, så att säga.
Ja. Någonting som är lite synd med den här filmen är att den slutar i förtid.
Ja, det gör den ju faktiskt.
Ja, alltså det var tänkt att det här skulle bli en serie.
Mm.
Och så den slutar inte där bokserien slutar, utan det var tänkt att det skulle bli en trilogi, men det blev aldrig av.
Så blev det inte, ja. För den slutar väldigt abrupt.
Mm.
Och jag menar, jag tänkte att hade de två haft sin duell och sen så slutar den på det här sättet, så det vore okej. För jag gillade att den slutade i, ja men alltså mitt i vad han håller på med, så att säga.
Ja.
För det var passande för hans karaktär, för då får man ju verkligen den känslan av att man, han kommer aldrig sluta.
Nej, och jag tycker hela finalsekvensen i filmen var klockren.
Mm, verkligen.
Men den slutar ju med väldigt många oavslutade trådar.
Mm, det gör den, det gör den. Men som imagery och kommentar om just karaktären så tycker jag att den träffar helt rätt.
Jag håller med. Jag vill prata om scenen där Omatsu och Ryunosuke sitter i rummet tillsammans.
Ja, just det. Mm.
För det här är upptakten till finalen på filmen. Då alla karaktärer har åkt till Kyoto. Och det är en sån här rolig grej. Så fort någon säger att ja, jag ska åka till Kyoto, så säger någon annan: oh my god, du är galen!
I sure wanna do that, bro.
för att det är allmänt känt att det är samurajjävlar som går omkring och slashar folk hela dagarna i Kyoto ungefär. Ja, men det är en väldigt orolig plats och tid.
Ja, för det är just där båda sidorna möts. Helt enkelt. Så det är klart det är tensions.
Mm. Och Omatsu är just i träning. Hon har hamnat i att träna till att bli, vad heter det? Nedra. Vad heter de nu igen, de där dansande tjejerna?
Geisha.
Geisha, just det.
Justin Bieber backup dancers.
Ask me about Japan, guys.
Precis. It's the thingy with the thing in there, and you eat your food with it. What, chopsticks?
Oh yeah. Så hon är i en position där hon är nära politiska personer hela tiden.
Mm.
Så hon frivilligt ska spionera på Ryunosuke som är med Shinsengumi.
Yes.
Och det är tänkt att Bunnojis bror ska göra bakhåll på honom och slasha honom när han kommer ut ifrån geisha-huset.
Ja.
Det är det som är planen här. Det är en inre plott inom Shinsen-gruppen däremot, där två ledare slåss om makten. Och Ryunosuke dras in i det, och de håller på att plotta det i ett dolt rum. Och då märker de att Omatsu sitter och lyssnar på dem.
Mm.
Och de liksom, okej, du måste döda henne.
Ja.
Och det här var också en otroligt spännande scen, för att det känns ganska hopplöst för henne.
Ja, verkligen. För att filmen pekar ju verkligen på att han kommer definitivt liksom göra slut på henne. Det finns ingen anledning för honom att inte göra det. Och vi har ju sett då den han har gjort mot andra människor, inte bara tränade samurajer liksom.
Så som tittare så känns det som att det är kört för henne.
Ja.
Och vid det läget så vill man att hon och Bunojis bror ska, du vet, gå iväg i solnedgången och leva lycklig alla sina dagar.
Ja, verkligen.
Mm. Och så hon och Ryunosuke sitter i ett rum ensamma, för att han verkar vara lite knasig. Det ska ju sluta med att han dödar henne, men han verkar vilja vänta med att döda henne.
Mm.
Och det var så otroligt snyggt när man ser liksom, hon tittar sig runt i rummet, och vart hon än tittar så är hans skugga på väggen.
Mm.
Det var riktigt snyggt, tycker jag.
Ja, och sen så börjar ju skuggorna ändra skepnad.
Ja, men jag tror, jag vill, min syn på saken är att hon försöker spela på den läskiga situationen, eller vad man ska säga, för hon liksom, ah, åh nej! Och han liksom, vad fan gastar du om?
Ja.
Så säger hon att, jag såg ett spöke. Det var en gammal dam som sträckte sig över dig.
Ja, precis.
Och jag vill tro att hon försöker liksom ta sig ur situationen med sin list.
Ja, precis. Ja, well, that's a reasonable interpretation.
Mm. Och kan liksom, ja, kanske är min mamma, eller vad är det han säger?
Ja, men precis, verkligen något sånt där liksom. Han spelar bort det helt enkelt.
Mm. Och så drar hon några till spöken, och hon, eller han, börjar se det hon pratar om efter ett tag.
Mm.
Och det... han blir knäpp av det.
Ja, för det är ju något tillfälle där han sa, jag såg ingenting, men jag hörde definitivt grejer.
Mm.
Så att han dras ju in i den här grejen som hon, som hon presenterar för honom.
Och efter ett tag så bryter det för honom. Och han ser typ en gammal, skuggan av en gammal gubbe på en av väggarna. Han hoppar upp och slashar honom. Och man hör ljudet av någon som slashas och dör.
Ja.
Och han ser fler skuggor som han attackerar och slashar fram och tillbaka genom rummet.
Ja, precis. Och det blir mer och mer uppenbart att det är liksom vålnaderna av dem man har dödat, helt enkelt.
Ja, precis. Scenen har helt klart övergått till att ha en, du vet, haunted quality när det gäller att det är spöken som hemsöker honom.
Mm.
Men nu har redan hon försvunnit ifrån rummet. Hon har stuckit.
Ja.
Och han håller ensam på och slashar mot sina demoner.
Ja, och det är en riktigt snygg scen faktiskt.
Ja, jag blev imponerad av den. Spänningen i den och sen hur den övergick till att han började slåss mot sina demoner.
Ja, och överhuvudtaget hur han rör sig i den scenen. Han ser verkligen, alltså, han ser ut att vara på någon helt annanstans. Alltså.
Mm.
Så det är det som solid work all around.
Ja. Sen Shinsen gummityperna som är på andra sidan av den här konspirationen kommer för att döda honom.
Mm. För det, och det är ju så bra. För att innan de har dödat honom, de vet ju att han är nyckeln till för deras motståndarlag, så att säga, eller den andra sidan i konspirationen. Att, ja, men vi måste göra oss av med det här nyförvärvet för att han är rätt hård. Så låt oss ta med två gubbar. Nej, ta med tre. Actually, låt oss ta med fyra för att vara säkra. Sen när de kommer dit så är de ju typ 12 stycken.
Ja. Och jag vet inte om han ser dem eller inte, men han börjar slasha mot dem.
Ja, det verkar ju som att han typ halvser dem liksom, för att han, han slashar ju då och då lite hejvilt här och var. Och när de attackerar honom, då attackerar han dem liksom.
Ja. Och han slashar alla höger och vänster. Han själv blir skadad höger och vänster också. Men han, precis, är i blint raseri, eller vad man ska säga.
Mm. Och det är ju men det är någonstans i det där skeendet han vaknar av, antingen när han slashar eller blir slashad. Mm. Och liksom vaknar till av, så att säga, the bloodlust. Och då är det så, jaja, nu är jag precis där jag ska vara.
Mm.
Så att det verkar som att hans bloodlust tar över hans ånger, eller just den här känslan av att vad har jag gjort. Och då hittar han sig själv i sin egen, vad ska man kalla det, sin ondska, eller vad man nu vill kalla det.
Men han är tillbaks i the zone.
Precis, han får en klarhet i sin hunger att döda.
Mm. Och strax efter det, eller då, så slutar filmen också helt plötsligt. Mitt i fighten, i freeze frame på hans ansikte.
Ja, det är verkligen freeze frame i ett hugg.
Mm. Och det är ett helt okej ställe att sluta på, tycker jag.
Mm. För att det känns som att det leder upp till det där att verkligen, ja, men han kommer aldrig sluta, den här killen.
Mm. Ja, så Soul of Doom, en riktigt skön film som man definitivt måste se.
Ja, absolut. Även när vi har beskrivit och berättat och gärgärda, den måste ses. Det här är en film som har mycket visual flair. Eller flair är inte rätt ord. Mera, den är visuellt väldigt precis. Varje bild, det känns som varje bild berättar det den ska berätta. Det känns inte som att det är många happy accidents, utan det är verkligen, ja, jag vill berätta det här i den här framen, and guess what, jag gjorde det liksom.
Ja. Och det är väldigt mycket av filmen som vi inte har berättat om heller. Vi skippade ju pretty much hela relationen mellan Junosuke och den här före detta hustrun.
Mm, ja, verkligen.
Och det är ju en hel plotline som också är värd att prata om egentligen. Men...
precis. Och, men jag menar, jag tänkte på den filmens gång, just det visuella, utöver allt annat som är härligt med det. Men just att det är många shots här i som fortfarande används i våra moderna filmer. Alltså det är så många liksom panorama shots eller glidande dolly shots och med liksom så. Japp. Det är helt klart så vi sätter upp liknande scener even in modern times.
Ja. Det är mycket i det visuella som är del av samurai film och serie estetiken. Mm. Det är del av språket, ja.
Mm. Och det är jättehäftigt.
Och så det är inte för att sevärd. Det är inte för att den här var först, eller vad man ska säga så. Det är säkert många grejer visuellt som det inte var först med. Men den är så jävla, som du säger, precis och tajt med det.
Så nej, den är varmt rekommenderad. Mm. Absolut. Ja. Världen.
Ja, vad ska vi ta i musikväg mellan filmerna här nu då? jag har inget mer att säga om den här riktigt.
Nej, alltså jag funderar på om jag hade något dåligt att säga, och det är väl att den sagan inte avslutades.
Mm.
Men det känns ju mer som praise egentligen. I want more är det negativa jag har att säga om filmen.
Ja. Och det var ju uttänkt som en trilogi, så man kan ju inte hålla det emot den här filmen att resten av filmerna inte blev gjorda.
Nej, precis. Nej, det kan man absolut inte göra. Men my god, music wise. Ja. Alltså jag känner så här, eftersom Tatsuya Nakada är så himla awesome och han var med i den här filmen och Ran, så tycker jag att vi får köra Ran-temat helt enkelt.
Ah. Ja, det blir bra.
För det är verkligen samurai-film som jag återbesöker ganska ofta ändå, och soundtracket är så slående i den filmen.
Det var jättelänge sedan jag såg Ran. Jag har faktiskt bara sett den en gång.
Ja, nej, men jag började se när jag var liten. Av någon anledning så tyckte farsan jättemycket om den, och det var ju så jag såg den. Så att vi brukade se den lite då och då liksom.
Okej.
Ja, men det är en spännande movie. Det är Kurosawa när han gör som bäst, eller gjorde som bäst helt enkelt.
Kagemusha däremot är en sån där som jag återbesöker. Jag vet inte vad, vart fjärde år eller något sånt.
Ja, det är ju också en sån. Och det är ju fortfarande samma snubbe. Eller samma två snubbar liksom.
Yep.
Så att det är också en bra combo helt enkelt.
Så, Ran-temat. Fade in. Yay. Thank you.
We're back.
Det känns bra att prata om bra film ibland också.
Ja, precis. Det skadar inte att prata om äkta film då och då.
Nej. Okej, så nu var det ju sådär att jag läser en bok. Och jag hade tänkt prata om den egentligen i början, men vi pratade om Black Eagle i början istället.
Just det.
Och mina toa eskapader.
Ja, jag pratar ju hellre om en bra bok än Black Eagle.
Alltså. Så jag vill prata lite grann om den där boken som jag läser nu och snart har läst färdigt.
Absolut.
Den heter Accelerando och är skriven av Charles Stross.
Aha. I don't know who that is.
Det är science fiction. Jag har läst andra böcker av honom och han är ganska, alltså det känns som att han inte är bra på action och så här halvdan på karaktärer, men han har väldigt bra idéer. så böckerna jag har läst har varit så där liksom att damn it, I wish this book was better, but it's really interesting.
Okay, I think they say it sounds a lot like damning with faint praise here.
Den här boken Accelerando, den följer, jag är typ 85% genom den och den har hittills gått från 2010 till typ 2080.
Okej.
Okay. Så den utspelar sig under längre tid och temat är teknologisk singularitet.
Okej, och vad innebär det exakt?
Det innebär att det finns en teori bland dels science fiction författare. Det var en science fiction författare som myntade uttrycket, tror jag. Och det hela går ut på att vi har genom mänsklighetens historia konstant haft en accelererande teknologisk utveckling. Och den utvecklingen har fortsatt accelerera och fortsätter accelerera än idag. Och det finns många graphs and shit som stöder det. Och tanken med singularitet här är att utvecklingen kommer bli så pass snabb att den blir oändlig.
Mm-hmm.
Så basically vår teknologi säger bara pang helt plötsligt. Så är inte nödvändigtvis vi, men vi som civilisation når typ supergudstatus, eller om man ska säga.
Ja, men precis. Vi når en, men vad säger man? The sky is the limit. Is no longer the limit, I guess.
Och state. Grejen med så som det ofta räknas fram bland de som är förespråkare för den här teknologiska singularitet, det är att det kommer ske, alltså vissa säger 2030, runt 2030, och andra säger typ runt 2045, helt enkelt inom vår livstid.
Ja, jag hoppas ju mer på 2030 då.
Ja, ju förr desto bättre.
Ja,
och det finns ju helt klart en dos wishful thinking i det här med teknologisk singularitet. Och det är så kul, för författaren av den här Accelerando är ju medveten av det också. Han själv kallar det för liksom a nerd rapture dream.
Ja, det känns ju verkligen bra, väl uttryckt.
Det är ganska träffande, ja. Men boken följer helt enkelt före, under och efter singularitet. Där boken är nu, 2080, har större delen av solsystemet demonterats till att vara datorskal runt solen.
What?
Ja.
Men,
för att fånga upp så mycket av solens energi som möjligt. Så att det är basically solfångare som täcker hela solen.
Som täcker hela solen.
Ja, och som dessutom på andra sidan där är det superdatorer.
Och de kräver den här massiva energin helt enkelt.
Det är så... Alltså han baserar mycket av hur han försöker beskriva hur avancerat det är genom analogies förstås. Och det baseras antagligen på faktiska beräkningar. För att man kan, du vet, break down the activity of a human brain till att, okej, det är x antal, du vet, processer som pågår i sekunden och whatnot. Och om man försöker passa in det till, du vet, hur många datorer existerar idag, och okay, hur mycket kommer de kunna räkna om 10 år, hur mycket räknar de om 50 år. Det här systemet runt solen, 1 gram av, du vet, han kallar det för computronium. Väldigt silly, men det är, du vet, nanocomputer basically.
Den berättar ju ändå vad den gör, så att säga.
1 gram computronium kan simulera en hel människas liv i alla detaljer på bara någon minut.
Wow.
Och då är det, du vet, miljoners kilo, du vet. Alltså det är ju nästan hela solsystemet. Det är ganska mycket massa.
Ja, precis. Det är miljoners ton.
Ja, allting har konverterats till computronium.
Men frågan är nu, vad gör vi med detta computronium? what are we computing, så att säga?
Och där kommer vi ju till ett problem med det här. Det är svårt att föreställa sig liksom vad som händer. Vad vill det livet som det här består av? Och vi följer några karaktärer som basically i det här läget är pre-singularity, du vet, humans som inte är del av Economics 2.0.
Okej.
Okay. Och Economics 2.0 är någonting som författaren, det är ett uttryck som han myntar, som är, du vet, ett ny sorts av interaktion mellan liv som vi inte kan relatera till. Och om man inte är del av det, så är man en victim av det liksom, om man försöker sig ge in i det.
Okej.
Okay. Så man är helt hopplöst poor i the new economy. Och de här karaktärerna, de är del av det gamla då.
Ja.
Med våra dagars mått så är de typ oändligt rika. Men om de försöker vara del av det som mänsklighetens utveckling har nått till, så skulle de vara så pass fattiga att de skulle vara typ loppor som klias bort från axeln och bara förintas.
Okej. Och hur blir man en del av detta nya economic structure då?
Det är redan för sent om man inte var där.
När det begav sig helt enkelt.
Så det läget är för karaktärerna nu är att de är runt Saturnus typ, som inte har demolerats än. Och de försöker komma på alltså de försöker komma på någon plan vad de ska göra för att undvika att bli absorbed in till det. De kallar det här systemet runt solen för The Vile Ancestors.
Wow, nice.
För att det är deras egna barn på sätt och vis. Men det är på samtidigt inte det. Men du märker att det finns många coola idéer i det här.
Ja, men det låter ju som, absolut. Ja,
men det finns problem i hur... Alltså, idéerna är så pass högflygande att det är lite svårt att dels förstå The Wild Ancestors motiv och dramat i det. Det finns inte riktigt något drama i historien, känner jag, utan det finns en massa intressanta idéer.
Ja, för det var ju det jag undrade också om dessa vilisar. At what point är detta kombinerade computronium system så pass avancerat att vi inte kan snacka om a supercomputer längre? utan a proper sentient or sapient being.
Ja, ja, han har redan, författaren använder uttrycket, du vet, paket som man sänder över internet. Mm. Det är ju bara ett small packet av bytes idag.
Ja.
Ja, men redan 2040 eller något sånt där så är paket sentient.
Ja.
när packets of information är sentient in themselves liksom.
Ja, det låter problematiskt. Eller inte in this brave new world.
Mm.
Men finns det något utrymme för mänskligheten i den här framtiden? Eller är vi bara typ tools?
Ja, alltså vad det är att vara människa är ju en bra fråga som boken ställer i sig själv. Typ i 20-talet eller 30-talet så är det en karaktär som har typ några cyberglasögon på sig och en pouch som är superdator kopplad till nätet och allting hela tiden.
Mm.
Det kommer en ficktjuv och rånar honom. Och han glömmer bort vem han är. För hans identitet är så pass tied till hans teknologi att han blir helt hjälplös utan det.
Ja, och jag ser det kan happen.
Ja, och mobiltelefoner idag är ju in a very literal sense en förlängning av oss själva.
Mm. Jo, men det är ju sant.
Ja, så att det är lätt att se det, att det kan nå läget att våran hjärna är wired till det här nya.
Ja, jo, nej, men det kan jag se. Absolut. Mm. Och det är en intressant poäng faktiskt.
Ja. Så boken har massa droplets av såna coola idéer konstant. Det är inte bara det övergripande.
Mm. Jo, nej, men det är ju verkligen just det där att virtual reality does not have to be virtual. It can actually be reality.
Mm. Yep.
Så att, ja, nej, men det är ju coolt.
Så jag rekommenderar den här boken. Det gör jag.
Mm. Det var Charles Stross.
Precis.
Accelerando.
Ja, och den här författaren var så stolt över den här boken att han ger ut den gratis på sin hemsida.
Wow!
No joke. Han sa att den tog 5 år för honom att skriva och han ville ge ut den gratis.
Now you're speaking my language.
Ja.
Och vad är hans hemsida? Är det typ charlesstrauss.com eller sånt?
Ja, googlar man så måste man ju hitta det lätt, tror jag.
Jag ska testa här.
Mm.
Det finns en Charlie's Diary Antipope.
Det känner jag inte igen.
Inte för att gratis nödvändigtvis är en anledning att skaffa en bok.
Men om man funderade på att köpa den så har man ingen ursäkt att inte göra det.
Nej, verkligen.
Det kostar verkligen inte många. Det kostar inte många internetpaket.
And get the book before it's sentient.
Tomorrow it may be too late.
Yeah, perhaps the book will be reading you tomorrow.
Ooh, snap.
Wow. Why Microsoft Word Must Die by Charlie Stross. Microsoft Word. I want Microsoft Word to die. I hate Microsoft Word with a burning, fiery passion. Jäklar.
Wow, är det Charles Stross som säger det, eller vadå?
Ja, det är in Charlie's Diary by Charlie Stross i alla fall.
Intressant.
Ja, jag ska leta rätt på den här i alla fall. Den är Accelerando.
Mm.
Excellent.
Shit, det blev mer booktalk än vad jag väntade mig. Men då har jag fått det ur hjärtat i alla fall.
Ja, ja, nej, men det låter coolt. Och det låter som ett häftigt koncept faktiskt.
Mm. Vidare till nästa ämne.
Mm. Harakiri. Eller seppuku heter den väl ursprungliga filmen. Ja. Som översattes till harakiri här.
Det är så fint, ja. Originaltiteln seppuku. Svenska titeln harakiri. Ja. Bra där.
Det känns så, ja. Alltså vad ska man säga är skillnaden? Seppuku är väl just det rituella slashing of a belly. Men harakiri betyder ju bokstavligen gut slash, helt enkelt.
Ja, ja, och det det ekvivalenta för, om man skulle säga, ja, jag ska höra Kira mig, det skulle bli bara att jag ska blåsa skallen av mig. I'll be a fuck. Medan jag ska begå seppuku, då är det, oh shit, jag ska göra rituellt självmord.
Ja, precis.
För att rädda min ära.
Ja, och där, så där känns det ju som det är kanske lite vårdslöst av dem som översatte det till svenska. Liksom.
Väl, väl, så är det. Alla i väst är bekanta med harakiri-ordet.
Ja, 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 men precis. Mm. Och jag ser här att titeln på den som vi ska snacka om nu, Harakiri Death of a Samurai, aka remaken, så heter den Ichime. Betyder inte det typ ett liv?
Ja, jo, precis. Det heter den och är inte engelska titeln typ Ichime, Life of a Samurai eller något sånt där?
Nej, Death of a Samurai.
Okej.
Okay. Så den heter Harakiri Death of a Samurai.
Mm.
Och originaltiteln är Ichime, aka Alive.
Ja. Och som vi sa tidigare, det är regisserad av vår vän Takashi Miike.
Mm, allas vår vän Takashi Miike.
Som har gjort såna cerebral movies som, vad heter den där nu, den där Ichi the Killer, just det.
Ichi the Killer med, vad heter han? Tadanobu Asano, han är ju... är ju riktigt fantastisk.
Mm. Och andra saker som Visitor Q, Dead or Alive 1, 2, 3,
Agitator.
Ja. Undrar om inte just Agitator är den bästa pure samurai, eller vad heter det? Yakuza movie han har
Yakuza.
Gjort.
Ja, jo, men det är det ju. För jag vill minnas att den kändes riktigt så, oh man, den här var visceral.
Jag har lust att se den igen.
Vi borde göra ett återbesök till den. Jag har inte sett den sen The Before Times, helt enkelt.
För den hade inte så mycket av Takashi Miikes knasigheter i sig.
Nej, precis.
Han är ju ganska känd i väst, antar jag i alla fall, för att göra filmer som har jätteknasiga grejer i sig. Folk dör på brutala och sjuka vis och... Han är så wacky.
Och Ichi the Killer är väl verkligen en flaggskeppsfilm för det argumentet.
Ja, precis.
Det här är den ju. Så att...
ja, man vet aldrig riktigt vad man har den här killen.
Nej, det gör man inte.
Han gör typ 2-3 filmer om året.
Är han så pass produktiv?
Japp.
Helt otroligt.
Ja. Och det är filmer av helt varierade slag. Vi har... i japanska mått blockbusters som den där 13 Samurai eller vad den nu hette. 13 Assassins.
13 Assassins, ja. Ja. Mm. Och sen, det var ju en ganska solid liksom, Jidaigeki-film.
Ja. Och sen familjefilmer som man gör. Och sen supersmala typ konstfilmer.
This guy.
Den här filmen är väl ett försök på, inte en mainstream appeal, men du vet, han vill göra seriöst samurai-drama.
Ja, jag läste någonstans att tydligen just samurai-vågen är inne i Japan nu lite mer. Det bara komma tillbaka just det här, ja men du vet. Man ska kolla tillbaka på sitt förflutna, nationalromantik och allt sånt där.
Ja.
Så det är tydligen lite mer på tapeten.
När allting går åt skogen så destroys your... pulling yourself up with the gamla goda tiden, antar jag.
Ja, men det är ju verkligen det. Nationalromantik är ju alltid någonting man kan luta sig tillbaka på oavsett vilken culture man har.
Ja, Harakiri, originalet från 62. En superbra film som vi kommenterade.
Mm.
Vi kanske ska prata lite om upplägget på den här filmen ändå.
Ja, det kan vi göra. För att upplägget går ju att dra ganska fort egentligen. Mm. Det handlar om vår huvudkaraktär som heter så mycket som Hanshiro. Han går in, kommer till en daimyos slott eller borg då, och ber om tillåtelse att få begå rituellt självmord, alltså seppuku helt enkelt, i hans slottsgård eller hans slott liksom.
Ja.
Och det här är under en tid då de har råkat ut för många så att säga fake-mord, självmord från herrelösa samurajer som springer runt överallt. Så de kollar på honom lite misstänkt liksom, att, men en till sån där, men okej då, kom in då. Så att han får komma in. Och hela grejen är att han sitter och berättar och lyssnar på historier samtidigt som han förbereder för sitt självmord, så att säga. Han har en specifik anledning att vara där, och det är inte självmord.
Nej. Först berättar alltså själva huvudfursten för det här stället. Han är borta, så att hans second guy var det nu.
Ja, precis. Hans närmaste underhuggare helt enkelt. Ja. Vasall eller vad tusan.
Han är säker på att den här killen är här för att bara tigga om lite pengar. Så han berättar om en historia om någon annan som kom i liknande situation tidigare.
Ja.
Som de statuerade exempel av. De tvingade honom att faktiskt begå självmord istället för att ge han lite pengar och skicka honom vidare.
Mm, precis, för tanken är att det har varit en våg av just de här mästerlösa samurajerna som de kommer dit, jag ska begå självmord. Och då blir förstarna och sånt, de blir så pass rörda av deras convictions och deras hemska levnadsöde att vi måste hjälpa våra broder samurajer. Så nej, begå inte självmord här, ta lite pengar för att restaurera din ära. Eller här, du får jobba med oss för att du är en så fantastisk samuraj och du har äkta honor. Och det har ju skapat en våg, tycker de i alla fall, av folk som kommer dit och fejkar att de vill begå självmord bara för att de vill ha lite cash eller en anställning.
Ja. Efter att de har försökt skrämma bort honom med den här historien om hur de statuerade exempel av en annan kille som kom, så säger han det att nej, jag tänker minsann köra på. Vad tror du?
Jag är här för att begå självmord. Jag håller inte på och grejer.
Ja. Och sen blir det hans tur att berätta sin historia. Och det visar sig att han har en koppling med den här andra killen. Och han har förberett en lömsk... en hämnd helt enkelt på hela det här huset.
Precis.
Som grundar sig i ganska mycket att spotta på samurajers heder.
Den här, det är ju som praktexempel på också att efter en tid så blir det man kallar heder blir bara tomma ord liksom. För att det här huset refererar hela tiden tillbaka till typ det stora slaget i Sekigahara, The Battle of Sekigahara, och han själv, just samurajen som kommer in här nu för att faktiskt begå självmord men som egentligen plottar en hämnd, han deltog ju i det kriget. Medan de här andra som är här i slottet, de har bara hört historierna, eller så har någon som är relaterad till dem har varit i det slaget. Men de ser det som att men det är vår ära, fast de har egentligen ingen aning om vad den äran innebär, eftersom de inte var där på plats, utan de vill bara hålla skinet av ett gott namn.
Plus att eftersom han vet vad en samurai är egentligen, så vet han att tomma ord, alltså det finns en grej, och det är ju heder mellan folk, eller vad man ska säga. Och sen det här samurai-idealet, det är i sin grund bara, du vet, flowery language.
Ja, precis. Men jag gillar att han kopplar äkta heder, alltså det finns ingen skillnad på heder mellan vanligt folk och samurajfolk om det är äkta heder.
Precis.
Så att problemet som har hänt med de här är att de har perverterat så pass mycket att de disconnectar samurai honor från vanlig mänsklighet. Och det är det som äcklar honom, så som har skapat den situationen han befinner i sig. Alltså den unga mannen som har begått självmord då, som han har en koppling till, tvingas ju av dessa samurajer att begå självmord på grund av att de har tappat sin mänsklighet och skiter i den här grabbens öde. Så det är ju också en sån koppling.
Liksom. Ja. Och han är där redo för att dö, men hans syfte är att liksom hamra in det i deras face.
Precis. Och det är en så fin grej, för att när fursten här nu först berättar just om grabben då, för att avskräcka honom, så berättade han ju bland annat om en, den här grabben, han fick fin mat och grejer att äta, och sen så fick han nya kläder som han skulle begå självmord i, för han kan ju inte begå självmord med sina egna skitiga trasor. Och så där, och sen berättar han om hur de tvingade honom att begå självmord liksom. Så att när han har berättat färdigt historien där, så är du säker på att du vill begå självmord eller vill du bara sticka härifrån? Så, nej, det är klart att du begår självmord. Det är därför jag är här, annars skulle jag inte komma hit. Okej, men då ska vi fixa i ordning dina kläder. Stopp, vad snackar du om? Jag kan dö i mina egna kläder, jag behöver ingenting speciellt. Jag är här för att dö. Och då ser man ju att först är liksom så, what? Att han redan där liksom börjar fundera lite på vem är den här snubben? Liksom.
Ja, och det är väl upplägget på filmen helt enkelt. Och dess tema.
Ja.
Som du sa, det går snabbt att berätta om.
Ja, men det är ju verkligen det. Alltså, story-wise så går det verkligen jättefort, själva upplägget. Och sen hur den vecklar runt och historierna berättas inuti, eller runt om den. Liksom.
Ja. Och den har ju twistigheter för sig. För vår huvudperson har förberett the punchline. Och han har gjort det på ett väldigt snyggt sätt. I originalet så är det nästan så att man tappar hakan när han, du vet, kastar fram hårtofsarna.
Ja, absolut.
The impact av den scenen kändes inte lika tung i remaken här, men det var fortfarande good stuff.
Absolut, det var ju good stuff. Men och jag gillade han som spelar Hanshiro här i remaken faktiskt. Ja. Jag tyckte att han gjorde ett bra jobb. Men det är väldigt få som är en Tatsuya Nakadai. Alltså. Så att, man kan inte skylla på den här skådespelaren att han inte är precis lika stenhård som originalet.
Nej, Nakadai har en helt annan närvaro. När han till exempel, du vet, refererar till seppuku-dådet med nästan hånle och dra handen över sin buk.
Ja.
Liksom för att, seppuku, du menar det här?
Ja, men verkligen det är så här, jag vet vad det är, vet ni vad det är? Vet ni vad det faktiskt innebär?
Ja. Han har en liksom hånande attityd redan från början på ett sätt som är riktigt snyggt i originalet.
Absolut.
Han som spelar Hanshiro här i remaken, han är mer gravallvarlig rakt igenom, och alltså jag tycker han gör ett bra jobb, men man kan inte mäta sig riktigt. Nej,
men det är en annan emphasis. Jag tycker han fångade i och för sig en annan aspekt som var trevlig, och det var just den här kopplingen till att mänskligheten och mercy, att det måste vara ett högre ideal än att kunna ha ett rent svärd liksom. Så det tyckte jag han fångade. Just det där, men hur kan ni kalla er samurajer när ni låter små grabbar, tvinga små grabbar att begå självmord? Grabbar som är här för att de vill att deras sjuka barn ska bli friskt liksom. Vad är actual honor?
Den klimaktiska scenen när han gastade åt dem, det hade ganska tung impact faktiskt. För att i större delen av filmen är han ganska tystlåten och så vidare. Han är den där sortens mannen som håller, du vet, bördan inom sig och pratar bara när han behöver prata. Så i och med det så fick det väl extra impact när han har sitt utbrott där.
Ja, precis. Så att det tycker de, det fångade de faktiskt väldigt väl.
Det stämmer.
Och filmen är ju intressant, även i originalet är det just det där, men hur ska man mäta det där med ära? Okej, han ljög, men å andra sidan, han ljög för att kunna få pengar så att han kunde rädda sin familj. Han kastade åt sidan, så att säga, sin så kallade samurai-ära för att rädda sitt barn och sin fru som är sjuka, för han behövde pengarna. Ja, men hur mäter man ära då, helt enkelt?
Andra saker som den här filmen gjorde bra, alltså det beror på kanske. Alltså fotot. Filmen var otroligt mörkt filmad.
Jag tyckte också att den var mörk faktiskt.
Ja, och alltså det tycker jag var ett coolt och intressant drag. För att det var nästan så att alla byggnader och sådär var lite dammiga. Det kanske skulle understryka hur de cling to all the ideals som inte ens stämmer för dem.
Ja, precis. Det kan nog vara en sån grej. Jag tänkte på att det kändes som att den här rustningen, som ju antagligen någon viktig första för huset in the before times, bar ut i striden och sånt.
Mm.
Den där som är på displayen. Jag tänkte på att den visades, kändes det som, i fler shots än i originalet.
Ja.
Så det blev tydligare att det var verkligen bara tom honor liksom.
Ja.
För att det är ju dessutom inte en snubbe i rustningen, utan det är bara en rustning som hänger på väggen så att säga.
Mm.
Eller är i sin display pose, utan att kunna användas på propert vis.
Vad jag minns så visas rustningen bara i början av filmen på originalet och sen i slutet.
Mm. Och här så bara kom den ju in då och då liksom.
Ja, precis, huvudpersonen tittar på den då och då. Och mm. Liksom, aha, aha.
Ja, och guess what, it's empty.
Mm. Men fotot, det är inte bara bra. För att det är svårt att se vad som händer ibland faktiskt.
Jo.
Eller ser du ett karaktärers ansikten?
Det tyckte jag faktiskt att var så jag hade en ganska dålig transfer först, så jag luskade ut den bättre och då var det väl lite lugnare, men i vissa lägen så är det väldigt mörkt.
Mm.
Nej, det. Samtidigt composition wise så var jag väldigt förvånad över hur snygga shotsen var.
Ja,
alltså den är välkom, det är helt klart nya skolans film. Jag tänkte direkt på det Ang Lee när han hoppade in med jag höll på att säga Enter the Dragon. Men Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Mm.
Just det där, det är verkligen alltså, nästan kärlekskamera eller vad man ska säga. Man, I love the visuals.
Mm.
Director of Photography had a good day i den här filmen helt enkelt.
Jo.
Enda problemet är just det där mörkret.
Ja.
Men composition-wise så det känns som saker ligger där de ska ligga. Liksom.
Du vet, gamla Gudfaden, den spelades ju in i väldigt mörka omständigheter också. Och det gav ju filmen en viss look, en viss brun och mörk look liksom.
Mm,
jag har en känsla av att Takashi Miike försökte se på något liknande här.
Mm.
Och jag uppskattar ambitionen, men det funkade inte alltid.
Mm. Jag undrar om det hade upplevts annorlunda om man hade suttit i en 3D-biomörkret.
Mm. Alltså det där med att den är i 3D... Jag undrar varför, för det kändes inte som att någonting i den var 3D-ikt.
Nej. Nej, jag vet inte vad som fick just den här filmen att göra det, annat än kanske 3D.
Mm.
Och då skulle folk springa till biografen, ja. Men det kändes inte som filmen av dramatiska eller dramaturgiska skäl.
Nej.
Krävde 3D åtminstone.
Och det är ju inte en spektakelfilm.
Nej, inte på något sätt.
Fotot är väldigt stillsamt. Och det är så gott som ingen action alls i den.
Precis. Det är bara in mot slutet som det börjar hända action-grejer.
Ja. Så vad är det med det här att den skulle vara i 3D? Är det förbryllande?
Mm. Nej, men det är väldigt förbryllande till och med.
Mm. Jag gillade soundtracket.
Mm.
Det användes precis så lite som det borde.
Jo, det gillade jag också. Det kändes bra att den var där den behövde vara. Som understated och sådär.
Mm. Och musiken har ju gjorts av han, Ryuichi Sakamoto.
Mm.
Music superstar, antar jag.
Ja, men precis. A.k.a. Emo.
Yep. Så jag väntade mig att musiken skulle vara mer påtaglig än vad den var. Men den var väldigt rätt lågmäld.
Ja, verkligen. Jag har för mig att Sakamoto också gjorde musiken för... Vad heter den? Är det The Last Emperor den heter?
Ja, jag tror att det är han.
Mm, och den är ju också väldigt... Alltså, den är inte så in your face förutom när den behöver vara in your face, helt enkelt.
Mm.
Så den har också många sådana understated qualities.
Ja.
Så att, men... Nej, musiken kändes passande. Mm. Absolut.
Sen en till skådis som jag tycker gjorde ett bra jobb var den här förstens högra hand.
Mm.
Den äldre gubben som ska ta hand om det här fallet.
Ja, precis. Vad han heter? Typ Koji Yakusho? Ja, precis. Jag har för mig att det är han som var huvudkaraktären i 13 Assassins.
Ja, det kan stämma. Som var boss-samurajen.
Ja, precis.
Mm.
Men jag har för mig det, jag kanske bara hittar på här, men han var definitivt med i den filmen.
Ja.
Och han bar en viktig roll, och jag vill tro att han är den som är, ja, men ledaren för dem helt enkelt.
Mm.
Som samlar ihop gänget, så att säga.
Ja. Han är ett kärt ansikte för att han har varit med i väldigt mycket film och allmänt en bra skådis. Och jag tycker han gjorde ett bra jobb här också.
Mm. Jo, jag tyckte att han hade bra sån där... Ja, men han spelade karaktären på ett härligt sätt.
Mm.
Så att det kändes som han ibland blixtrade till lite, eller karaktären började fundera på, shit, är det verkligen honorable det vi håller på med?
Mm.
Han hade lite känsloliv liksom.
Mm.
Så det var härligt. Det var inte bara ett stoneface som sagt, nope, jag har rätt, nope, jag har rätt. Utan det kändes som han, någonting bubblade där under ytan.
Mm.
Eller rörde sig under ytan.
Sen sämre saker då. För nu känns det som att vi har suttit här och hyllat filmen i 20 minuter eller så.
Ja, precis. Mm. Best movie ever!
Jag tycker att den är ganska utdragen i de melodramiska bitarna av filmen.
Det håller jag faktiskt med om. De kunde ha fått lite mer punch i det genom att komprimera det lite grann eller korta ner faktiskt. Jag tror att man skulle kunna excisa en del ur filmen faktiskt och fortfarande ha tydligt budskap.
Ja. Det skulle vara effektivare känslomässigt och pacingmässigt.
Mm.
Om det gjordes om lite där i snyfthistorien om hur barn och hustru håller på att bli sjuka och så vidare.
Mm. Där skulle de kunna faktiskt ha tajtat upp.
Mm.
Det tycker jag. Och sen så var det väl... Ja, vi kanske lite, inte claw-fingered, men nästan där runt då just barnet har dött.
Mm.
Och hon sitter och matar med den här gamla godisbiten eller vad det är för någonting. Och blev lite så come on.
Mm.
Now you're punching a little too hard.
Ja, precis. Det var utdraget och för mycket.
Mm. Det kändes som att, för att resten av filmen är ju väldigt sådär, det funkar känslomässigt och spänningsmässigt för att vi får inte precis det vi vill ha. Och det gör att man sitter där och suktar efter lite mer liksom.
Mm.
Just det där att, ja men fan, skrik då samurai, kill them all! Och han gör ju inte det, och det är det som gör att det blir så, det blir den där energin i det liksom.
Mm. Sen andra sämre grejer, alltså. Det är ju omöjligt att inte jämföra den med originalet i många avseenden.
Mm.
Och jag kände att när huvudpersonens plot blir unraveled för försten och hans samurai hejdukar, så var det, hade det coolare impact i originalet än här.
Mm. Helt klart. Det kändes som att de varit mer tagna på sängen, så att säga.
Ja. Och det var mer en känsla av att man, du vet, fistbumpade.
Ja, jo, men det var det ju verkligen. För att jag för mig att i originalet så var det inte... Ja, på sätt och vis så var det ju uppenbart.
Mm.
Men inte på samma sätt att han var en liksom badass som hade letat upp de här typerna.
Nej, utan det är någonting som bygger upp på ett effektivare vis i originalet.
Mm.
Medan det inte har samma... bra build-up här, och det är svårt att peka på exakt vad som går fel.
Mm.
Men
ja, det är ju verkligen jättesvårt, ja. Och jag har för mig att en annan grej var väl att de här tre karaktärerna som han klipper av the top knot på, de var inte riktigt lika villainous eller lika stora karaktärer i originalet.
Var de inte mer karaktärer i originalet än här?
Var de verkligen det? För att här kändes det ju som han som tvingade grabben att begå självmord med träsvärd.
Mm.
Han kändes ju nästan mustache twirling här.
Jo, han highlightades väldigt mycket, det gjorde han.
Som jag minns originalet så, det var inte en grej på det sättet. Utan där kändes det mer som att, ja men ey, vi har ett jobb att göra och vi kommer göra jobbet.
Mm.
Peace out. Så det var lite mer oväntat att... han skulle gå på just dem.
Däremot, någonting som originalet har är ju när han berättar de tre separata duellerna.
Mm.
Så är ju det ett ögonblick av filmen som man verkligen sitter där och ryser igen.
Ja, verkligen. Han är så skön. Och han har sånt härligt lugn när han liksom bara sitter där och aha, snackar ni om det här? Och visar magen. Han är så sparad. Mm. Han vet att han är den enda samurajen på den här, i den där slottet. Liksom.
Sen när vi har själva finalen, när han rumlar runt och slåss med nya skolans samurajer som inte vet vad ära är. Jag kände att det var bättre i originalet också än här.
Det är så jag minns det ur originalet också faktiskt. Mm.
Han är mer... Alltså, det är inte direkt så att det är dåligt här i det nya, utan det är falling short, bara slightly.
Mm. Alltså, Nedra Nakadai, han är ju en fantastisk rumlare och hugga gubbe. Alltså.
Mm.
Ja, men det var ju han också som vi snackade om tidigare, han var den här Sword of Doom. Mm. Han rumlar ju runt och hugger.
Precis, vi har väldigt liknande finaler i de här två filmerna där det är en ensam mot massor som bärsärkar sig runt.
Ja, och han gör det på ett sånt bra sätt.
Mm.
Och det är någonting som jag tyckte att den här nya killen gjorde väl det ganska väl också, men han är väldigt bra på det här med, alltså att man kan nästan köpa att han håller ett helt rum med sin närvaro när han liksom tar sin andningspaus.
Mm.
För att de vet inte åt vilket håll han ska explodera, så ingen vågar gå på honom under ett sånt här korta ögonblick. Liksom.
Och det var ganska intressant att jämföra de två filmernas finaler här också, i hur väldigt likt det är i fight-koreografi.
Mm.
Det är extremt likt med... Ja, han poppar två personer eller något sånt där och går till hörnet. Och så blir det som en andningspaus.
Mm.
Där alla bara tittar på honom och han tittar runt. Och så är det någon person som attackerar. Och så poppar han honom och två till eller något sånt där.
Ja.
Väldigt likt tempo i hur rumlar lite, stannar. Rumlar lite, stannar.
Mm. Och jag måste säga det efter... Så många HK-filmer och sånt, så är det faktiskt skönt att se samurai-gubbar som viftar helt enkelt.
Mm.
Det har en speciell sorts energi liksom.
Mm.
Som, vad heter det, Greatest Movie Ever skulle kalla Cut Cut Timber. Men det, när det görs rätt så har det en väldigt speciell energi.
Mm. Sen än en gång, jämfört med originalet, så känns det som att den här filmen kanske i slut ögonblicken pulls its punches.
Mm.
För i originalet så drar de fram gevär för att skjuta Akadai i slutet. Mm. De slutar ens använda svärdet, utan drar fram gevär för att göra slut på honom. Och jag, är det inte till och med så att han försöker börja seppukua sig, men han hinner inte för att han blir skjuten istället?
Jag för mig att det var det. Jag för mig att det är så.
Så att det hamrar ju ännu mer in det där med att nedra samurajer.
Ja.
Och att han han blir fråntagen liksom sin egen tillgörelse.
Mm, precis. De måste förgöra honom på ett sätt som inte är står sig rätt i deras view of honor och sånt.
Så det känns väl som att originalet är lite mer edgy än remaken.
Ja, det tycker jag. Det enda som var edgier här är väl när grabben kuttade sig själv.
Ja,
för det är någonting jag kunde ha klarat mig utan. Alltså.
Det var en ganska lång och utdragen film som fick mig att tro att den här filmen skulle vara mer gritty i fortsättningen av den också.
Mm, men det där är verkligen den sortens grit som jag har inte mage för det längre. I'm too old. Men det är verkligen så, I get the point. And as it were, the kid got the point too. Repeatedly.
Ja, du vet, det var för utdraget.
Mm.
Och med för utdraget så slutar det vara gruesome efter ett tag. Det förlorar sin impact.
Ja, det blir liksom... Ja, men det går från en scen som gör en hemsk poäng till att det blir lite voyeurism liksom.
Mm. Jo. Andra dåliga saker med filmen? Alltså, jag tror många säkert blir väldigt uttråkade av den, för att den tar sin tid och är väldigt långsam. Jag gillade mycket i att den tog sin tid. Till exempel saker som i filmens anslag, att det är väldigt långsamma shots på den här gamla slitna byggnaden. Man ser någon samurai som sitter där och så bara sitter där, och så kommer en kille liksom att ja, det är någon snubbe här, och killen bara suckar igen. Det går väldigt långsamt, och jag tycker långsamheten, jag gillade den i många ställen.
Ja, nej, men det gjorde jag också. Det är bara i det här så att säga, kallar det snyfthistoria-avsnittet, ja. Är ju så, ja. Så dismissive. Men det känns som att där, om de hade kortat ner den sektionen lite grann bara. Mm.
Men det här så. Med långsamheten är ju en varning också.
Mm.
Kidsen idag kanske inte pallar.
Ja, jo. Kidsen kanske inte, men det kändes som att de litade på materialet de hade, och det är klart, hur kan de inte lita på materialet? Mm. För att originalet är ju helt awesome.
Ja.
Men så det var skönt att de inte gjorde en modern blockbuster harakiri av det liksom.
Ja, blod skvätt som flyger i 3D mot skärmen.
Ja. Och typ när han ska stäba sig i magen så får vi en kamera från hans vinkel liksom. Kameran är stomach, i hans mage liksom.
Stomach cam.
Ja.
Ja, alltså mer det att Ichime Harakiri av Takashi Miike i 3D, så var det ju det jag väntade mig.
Ja, men det är ju verkligen det man väntar sig.
En väldigt krass version av den här historien. Men det vi fick var ju motsatsen. Den försökte pull the heartstrings lite väl mycket.
Mm.
Men det var bitvis imponerande i hur liksom stillsamt den försökte vara.
Ja, nej, men jag skulle säga att all in all så är den sevärd faktiskt.
Mm.
Jag kan tänka mig att om man skulle vara en quote kidsen idag som inte orkar se på gamla original, så är det här en bra ingångspunkt i alla fall.
Till samurai-films grejen.
Mm. Och det kanske är därför han skapade den också. Who knows?
Han kanske har bra känsla på tidens puls.
Mm, ja, men precis.
Han kände det att Japan is going to hell. Better make a samurai movie. Again.
Ja. Det är när han börjar göra moderna filmer igen som vi vet att Japan har återhämtat sig.
Ja, precis. Man vet hur bra Japan mår i hur många Yakuza-filmer som görs.
Ja, precis. Det har varit lite tunt på sistone.
Ja, faktiskt. What gives?
Hurra. Excellent. Har vi något mer att säga om den här filmen?
Nej.
Nej, jag tycker inte det heller faktiskt.
Nej.
Jag tror att vi är set för this one.
Det var överraskande.
Mm. Ja, men det var den verkligen. Och den är, jag menar, plussar och minusar åt sidan, så kommer den ut på plussidan för mig i alla fall.
Jo, jag håller med. Shit, vi gav just en poäng till en film. God damn it.
Nej. Inte plussar och minusar så. Jag menar, den kan vara värd att se för den som har intresset i denna genre av film.
Jag vill inte ge den tumme upp eller tumme ner, men man kommer säkert tycka någonting om den efter att ha sett den.
Ja, det håller jag med om. Mm. Man kan definitivt tycka saker om den här filmen.
Mm.
Absolut.
Mm.
Så att nej, man ska inte misstolka plus och minus. Jag menar att den har kvaliteter som kan vara värda att se för den som har uppskattning för denna genre.
Yep. Okej.
Let's call it.
Yes, samurai film special. Slut. Oh. Men då måste vi se till framtiden. Vad händer?
Ja, just det. Ja, på söndag blir det ju mer. Men vad ska vi se för film?
Vänta, har inte Gravity haft premiär för Sverige?
Har den?
Jag har för mig att den är premiär i fredags.
Mm-hmm.
Kanske.
Ja, jag ska se om jag kan grabba Danne helt enkelt.
Ja, för det vore ju kul att ta en biofilm faktiskt.
Ja. Åh, jag får med att jag inte kan nästa vecka. För jag får med att han är ledig på torsdagen. Och jag är inte ledig på torsdagen.
Ja.
Det är en sån där.
Mm.
Kanske fred. Ah, ja, vi listar ut någonting.
Ja.
Så, om inte.
Preliminärt Gravity. Annars så kanske något annat.
Ja, absolut.
Kanske Bad Taste. Du vet.
Ja, men Bad Taste vore ju definitivt en good taste för oss. Det tycker jag.
Och ja, jag vill bara hypa någonting. Jag såg en film i fredags. Den finns på YouTube. Jag vill inte säga dess titel. Utan det här är en film. Så hemsk. Jag kunde inte tro mina ögon. och det var inte så att den var liksom, this is so crappy. Nej, den här filmen var helt ofattbar. När man inte satt och garvade, satt man och bara gapade och kliade sig på huvudet.
Wow.
Det är en kanadensisk skräckfilm från 89.
Det här låter ju bra på alla punkter än så länge.
Jag vill bara hypa upp det så. Den här filmen, alltså jag har ju redan sett den nu, men jag vill se den igen för the science av att vara i samma rum med någon som inte har sett den.
Mm. Ja, men då måste vi spara den till din återvändo här till Estocolmo.
Precis. Så i ett framtida film och skit så kommer den här filmen. Som utan dess like, den är, ja.
Är det den där med Jean-Claude Van Dams dotter i?
Jag måste leta upp den. Den kanske. Och filmens titel är Cloud Atlas.
Brum.
Vilken vi också borde se någon gång.
Ja, men det ska vi ju, helt klart.
Kanske nästa vecka.
Ja, men nästa vecka, det är ju dags nu. Nu är det ju dags.
Okej, slutlåt.
Oh my god. Ja, vi listar ut någonting. Jag kan inte komma på något sådär. Du får ta typ någon så här Tycho Trump special.
Och nu fejda någonting helt annat in.
Excellent.
Peace.
Peace. Det går du.
Kitano 雪降る海風を受けて夢を語ったふるさとの海よ続く中でよ口ずさむ歌は父が教えた空ん節よ青い空とよ菜の花の畑よ春の風とよ、ふるさとを捨てた。置いたおふくろ、立ち尽くす駅は、雪がぱらつく青森の駅よ惚れた女が18で死んだよ街の外れで一人で死んだ秋の雨によ虚しさの襟を立てて 歩いた新宿の街よ、言えるフロア、フロートは言わぬとも胸に秘めたる死ぬまで胸に酒に溺れて眠りつく夜は遠い昔が涙で曇る。ほつりほつりと降り出した雨に男はなぜか女を思う。一人一人で飲み出した酒に夢を浮かべてこの胸に流す。やれんそらによ都会の隅で、やれんそらによ今夜も酒を。風によ乗れんまく風によ、遠い国のよ親父を思う。ふらりふらりと居酒屋を出れば冬の近さが心に吹くよ。やれんそらよ雨からみぞれ、やれんそらよ今夜も酒を。ふわりと降り出した雪にこの手当てればおふくろを思う。わびて合わせる右の手と左、酒が降らせた男の涙。やれんそらよ積もりゆく雪に、やれんそらよ今夜も 酒を
You don't forget the kitchen door either.
Så fint. Den första orden i podden är I don't wanna be on the podcast.
I quit. Nej, och grejen är ju att den oh man.
Yo, what's up? Yo, what's up, girl?
What is up? What is happening? Och nu är det ju familj på besök här också. Svärmor är ju i stan.
Just det.
Sådär. Okej, okay, bra. Nu då har jag. Sådär. För att, alltså, jag snackar ju genom mikrofonen i laptopen, men spelar in med, du vet, kondensatormicken helt enkelt. Så att det blir väl förhoppningsvis lite bättre sound quality på så vis.
Mm. Jag kör både Skype och inspelning via det där lättviktiga interfacet jag har.
Ja, just det. Ja. Mm. Jag fick ju ingen ordning på det där, så att jag struntade i den. Vad den hette? Flower Power eller vad den hette.
Just det. Det var för krångligt att få det att lira alltså.
Ja.
Plus att det uppenbarligen inte funkade till Israel.
Ja. Men ja, det som vi sagt så många gånger, the fast karate solution är ett enkelt sätt att göra. Så att här är vi.
Ja, ska vi ta och kanta?
Ja, låt oss köra det. Ska bara poppa upp rutan här så jag ser den snyggt och tydligt. All right, let's do it.
Yes. 3, 2, 1. Nu är vi ju bra synkat från mitt perspektiv.
Ja, perfekt. Perfekt. För att det lät synkat från min sida, men det betyder ju ingenting, som jag fick erfara förra gången.
Precis. Jag pratade med mina föräldrar igår, eller snarare försökte. Det var otrolig delay hela tiden.
Hej, hur går
ja, och så är det där, jag säger någonting och så är det helt tyst. Och sen typ 10 sekunder senare svarar de.
Ja, men det känns ju bra om man ska punchline till a joke liksom. And that's why he crossed the street.
Och sen i förrgår så tog jag och brorsan och spelade in faktiskt ett mini-avsnitt
nice.
Om filmen Rush och vad heter det där? Europa Report.
Oj, ingen aning om vad en deras film är för någon.
Rush är Ron Howards senaste film.
Den här alltså racing-filmen helt enkelt.
Precis. Mm. Den är jävligt skön.
Men vänta, inte, vad heter det, Thor med i den?
Ja, det är han.
Okay.
Men han är inte för hatlig, konstigt nog.
Aha, intriguing. För att jag har bara sett honom i icke-Thor-sammanhang en gång. Och det var den här, du vet, Red Dawn-remaken.
Just, jag har inte sett den. Är den bra?
Nej.
den mäter sig inte mot originalet med Patrick Swayze.
Nej. Var det inte Kurt Russell?
Jag tror det var båda två.
Shit.
Jag vet inte.
Då är det verkligen a child of its time om det är båda. Så. Nej, alltså originalet känner jag väl att den är lite charmigare. Sen är det klart, originalet är ju ingen toppfilm, så det är väl lite knasigt att det blev en remake. Men det är ju så coolt koncept.
Mm.
Liksom. Men jag skulle väl påstå att om du tar originalet och klipper bort skärmen, men gör den lite, du vet, mer slick och lättförståelig, så har du Red Dawn-remaken helt enkelt.
Och det låter som en värdelös film.
Yep.
Ja. När jag och brorsan snackade i förrgår, då var det helt klockrent med kopplingen. Och det verkar det ju vara för oss just nu också.
Mm. Vi kan ta
crazy. Och hålla tummarna.
Ja.